Du lyssnar på Den motvillige monarken av Diane Rauscher, Thomas Sjöberg och Tove Meyer. Uppläst av mig, Håkan Julander. Den motvillige monarken blev när den först kom ut 2010 den dittills mest uppmärksammade boken i sin genre. Bland de många omständigheter som jag och mina medarbetare, Diane Rauscher och Tove Meyer, avslöjade var det spektakulära privatliv som kungen och hans vänner fört, där unga kvinnor systematiskt lockats till fester för att på olika sätt tjäna sexuella syften. Det handlade inte om män som begått direkta övergrepp. Kvinnorna ställde upp på arrangemangen högst frivilligt. Men efteråt var det flera som mådde dåligt och fann anledning att rannsaka sig själva och ifrågasätta vad de varit med om. Jag och mina medarbetare Diane Rauscher och Tove Meyer hade långt fler källor, men i boken citeras 10 av de kvinnor som deltagit i, bevittnat eller inbjudits till dessa fester. Kvällstidningarna gjorde sitt jobb och hittade ytterligare kvinnor som berättade om samma sak. 2 av källorna i kungaboken var dock inte anonyma. Men IT-entreprenören Helene Welton och artisten Camilla Henemark förminskades ändå av dåvarande generalsekreteraren för advokatsamfundet Ann Ramberg. I en tendentiös ledare i tidningen Advokaten kallade hon Welton och Henemark föraktfullt för bedagade skönheter och ansåg därför att de inte var värda att lyssna på. Men Ramberg hade sannolikt sin egen speciella agenda. Hon hade bara 4 år tidigare mottagit en medalj av 12:e storleken i högblått band direkt ur kungens hand och har dessutom varit gift med en av hans vänner, advokaten Fredrik Ramberg. Det är bland annat så Karl den 16 Gustavs informella makt fungerar. Jag har ofta funderat vad som hänt om boken utkommit efter hösten 2017. Hade mottagandet blivit annorlunda? Min förre förläggare, Kristoffer Lind, brukar säga att Den motvillige monarken är den första MeToo-boken. Men tiden var inte riktigt mogen för en skildring av hur mäktiga män med kungen i spetsen anser det vara deras privilegium att genom sin makt utnyttja kvinnor. Bokens svaghet, om man nu ska tala i sådana termer, var alltså att den utkom för tidigt, innan den massrörelse startade som drog mäktiga män som filmmogulen Harvey Weinstein inför skranket för övergreppen de begått mot kvinnor. För när Dagens Nyheter publicerade sitt uppmärksammade reportage om kulturprofilen var 14 av de 18 intervjuade kvinnorna anonyma, vilket ingen tycktes protestera emot. Det som av många ansågs vara ett problem 2010, det vill säga de 8 anonyma kvinnor som citeras i boken om kungen, var alltså inte längre ett problem 7 år senare, när den fina morgontidningen använde samma metod beträffande Jean-Claude Arnault. Det är, om man tar saken på allvar, svårt att inte se likheter mellan kungaskandalen och det som rullats upp de senaste åren i USA. Precis som i fallet Ghislaine Maxwell och Jeffrey Epstein har vår statschef och hans vänner levt absolut gränslöst i sitt förhållningssätt gentemot unga kvinnor, som de närmast rituellt försätts med. Man skulle till och med kunna dra en försiktig parallell mellan de roller som Maxwell och kungagängets egen brudfixare Christer Gustafsson haft. I ett av alla de samtal som jag spelade in under arbetet med Den motvillige monarken säger denne Gustafsson att han alltid tog med någonting gott till festerna. Att det var han som hade fräschingarna. Och när han kommenterade podcasten Kungaskandalen i december 2021 var det som ett eko från den gamla goda tiden. Han tycktes fortfarande lika barnsligt förtjust i sin status hos kretsen kring kungen när han sa: "Jag hade livets glada dagar i många år med enorma fester i Sverige och utomlands, och att säga att tjejerna flockades kring mig i ett understatement. Jag var känd för att inte komma ensam utan tog med mig 2-3 stycken urtrevliga roliga tjejer som förgyllde premiärer och middagar utomlands och inomlands." Jag har till min förvåning inte hört eller läst en enda kommentar som sätter kungaboken.